Då hälsar vi er välkomna till Bibeln idags podcast, tredje avsnittet. Jag sitter här med Verne Persliden.
Det gör du förvisso.
Ja, vi har satt oss här på Johan Lunds teologiska högskola där du har ditt kontor och ditt arbete.
Delvis, ja.
Delvis.
Och nu är det sammanträdesrummet.
Japp.
Ja.
Så vi är flankerade av Rosenius brukar sitta någonstans. Ja, det brukar vara så. Ja. Det är inte så i alla rum här.
Han finns på väldigt många platser, men jag uppskattar framförallt att fåtöljerna stoppade. That's the point of being here.
Till skillnad från ditt arbetsrum, menar du, som är mer spartanskt?
Ja, något.
Okej. Okay. Ja, du arbetar, alltså, som du sa, delvis på Johan Lund. Vill du berätta bara kort, för de som inte vet vem du är, vad har du för sysselsättning idag? Så.
Jag är verksamhetsledare för Navigatörerna, som är en kristen förening som har funnits i Sverige i över 50 år. Kända bland äldre generationer tror jag framförallt för bibelanvändning, bibelstudiematerial, memorering på 60-70-talet. Jag har jobbat med den sedan 1980. Men framförallt då sedan 85-90 med sekulariserade människor. Alltså människor som inte är troende, som inte vet så mycket om kristen tro. Det är vår specialitet, hur kan det gå till. Och de erfarenheterna av grupper med bibelanvändning, det ville de få in på Janalund. Och så har jag jobbat här ett antal år, deltid, för att föra in det materialet här.
Så vad är din, liksom, undervisar du främst eller vad gör du på Johannelund så att säga?
Ja, det har varierat med åren. Jag har undervisning, ledarskap. Jag jobbar mycket med förändringsprocesser, både på Janalund och i andra sammanhang med EFS. Jag jobbar med yrkesmässig handledning. Alltså alla som är nyanställda får yrkesmässig handledning av mig här första året. Så alla passerar förbi. Och då tar vi upp real cases i tillvaron och så får se vad kan vi lära oss och hur kan vi skapa någonting bättre. Det är bland det roligaste jag har.
Är det som kallas centrum för utveckling här? Eller vad är det? Jag ser att det står det på din dörr.
Visst, det är en fin skylt. Ja, men det är det. Centrum för utveckling. Och jag menar, alla högskolor och organisationer har någon typ av sån där research development department. Där man lägger, det jag tycker att man lägger de roliga sakerna då.
Ja.
Så där är jag.
Så du är centrum för utveckling?
Ja, nej, det var en annan sak. Det står så på dörren.
Ja.
Men jag har jobbat med forskning och utveckling i hela mitt liv. Så det är liksom det vattnet jag simmar i.
Du står som, jag vill inte ens försöka uttala det, doktor, odonto.
Bra, odontologiedoktor, ja.
Odontologiedoktor, ja. Och vad betyder det?
Det betyder att jag har doktorerat, forskat doktorerat. Och eftersom jag är tandläkare i botten så får man sin doktorsexamen vid den fakulteten. Och det är alltså odontologiska fakulteten. Förr stod det ornitologi i doktor, men det är jag inte fågelskådare. Det har vi ändrat på.
Men hur hamnar en tandläkare på Johan Lund och tar hand om utveckling?
Korta svaret är, han gick vilse.
Ja. Nej. I gommen.
Ja, precis. Nej, men alltså, det är lite av min bakgrund. Jag växte upp i en kristen familj där man praktiserade tron på möten. Lämnade den, började läsa, gifte mig, ville leva ett kristet äktenskap, men vi visste inte hur. Och sen mötte jag människor som menade att tro praktiseras i vardagen och inte på möten. Det var liksom, jorden är alltså rund och inte platt. Det är svårt att säga, men det var helt makalöst förändring. Fick vi mycket hjälp av de människorna. Och sen så fick jag förfrågan om att jobba som ledare där. Jag tog tjänstledigt ett år. Jag jobbade som lärare. Kom inte tillbaka. Så är det. Så inte så jättedramatiskt, men meningsfullt.
Så du är...
Det låter konstigt.
Jag kan se det när jag liksom läste. Men jag tänkte också att det här har inte det här med tänder att göra.
Nej, precis.
Men det finns så många titlar i den akademiska världen så man kan aldrig vara säker.
Nej, precis.
Ja, men då så. Författare till en bok som vi har sålt hos Bibeln idag ett tag.
Det är riktigt.
Gruppen som började läsa Bibeln.
Ja. Mm. Den har ni sålt och den har också Bibelsällskapet stöttat för att få den tryckt. Och vi har sålt den rätt mycket. Den har gått ut, tror jag, nu i 1300 ex i Sverige. Och det är en sammanfattning, alltså det, vad vi har lärt oss av att läsa Bibeln. Därför att när jag rör mig runt i kristna sammanhang så möter jag en trötthet och liksom, det är inte lika roligt och det är svårt att vara till det. För mig är det konstigt Därför jag tycker att läsa Bibeln, det oväntade händer alltid. Man vet aldrig vart det tar vägen. Och det länkas till vardagen. Och det här är, alltså boken beskriver vad vi har lärt oss i Navigatörerna genom åren. Så man får följa en grupp, hur den idén kommer upp, hur någon tar initiativ, bjuder in första träffen. Så får man följa hur gruppen utvecklas. Kriser i gruppen och läsa svåra avsnitt och så. Och så finns det ett avsnitt där man får reda på vad har vi lärt oss just om den här fasen i gruppen. Så det är, den är väldigt så att säga, jordnära, praktisk. Men det är typiskt, jag är praktiker. Det går inte för enkelt.
Vad, Navigatörerna då? Du beskriver att på... Du beskrev historien väldigt kort här nyss när du sa att vi, de flesta kanske känner oss, i alla fall de äldre, som bibelmemorerings... Och det är någonting jag möter ofta när jag är ute, som liksom, möter församlingar, att jag var med och memorerade bibelverser, vad har det tagit vägen? Får man liksom, så följdfråga så.
Du möter det också?
Ja, visst. Ja,
underbart.
Och visst var det så att ni tog fram ett material för bibelmemorering här?
Ja, ja.
Alldeles nyss, eller nyss och nyss, men för ett par år sedan tillsammans med... Var inte ni med där med Marianne Lund?
Nej.
Nej, ni var inte.
Vi hade sånt på 70-talet, ja. 80-talet. Men allt, alltså alla studiematerial som vi hade, det, marknaden gick ju som en pannkaka, pion, 85-90. Så ingen efterfrågade det. Och vi började jobba på ett nytt sätt, så vi använde inte samma teknik längre. Så det är borta. Och jag får fortfarande samtal, 1-2 gånger om året, någon som ringer.
Ja, har ni de där memoreringskorten kvar liksom? Så? Mm.
Och tyvärr har vi inte. Vi sålde alltid programmet slut på 80-talet.
Okej, okay. Ja.
I Norge vet man att man har gjort en ny version. Ja. För de har fått en ny bibelöversättning. Men, ja, vi jobbar på ett annat sätt idag, så det blir inte aktuellt. Nej.
Men vad, vill du beskriva utvecklingen? Alltså Navigatörerna har som alltså, vision att göra evangeliet tillgängligt för sin samtid, va?
Jajamensan, du har läst på bra.
Ja, jag fick ju läsa på lite grann här, så att jag vet vad jag pratar med. Men vad, och förr då så jobbade man mycket med, som du säger, bibelmaterial och så vidare. Men det har skett en del. Vad skulle du vilja, vill du beskriva utvecklingen för oss?
Ja, det gör jag gärna. Jag tror att vi på slutet av 50-talet, 60-70-talet så rekryterade vi människor från kristna sammanhang till vår verksamhet, och där fick man så att säga en rejäl bibelduvning, och så var man kvar i sin lokala församling och fortsatte verksamheten där. Men det är ju en mission, alltså, att göra evangeliet tillgängligt, och det gick jättebra på 70-talet, och sen gick det rakt in i väggen, alltså verksamheten, vad säger man, slog i kaklet. Vi tappade kommunikationsförmågan med människor som inte var troende. Det vi erbjöd av att läsa Bibeln, samtal om Gud, det var helt enkelt relevant. Man var inte där. Och då började vi titta på, liksom, ska vi ändra materialet? Och så insåg vi att materialet speglar ju våra attityder, våra värderingar. Så vi fick gräva upp alltihopa. Så vi hade alltså en period där på 5-6 år där vi slet som djur för att hitta nya vägar och inser att nej, sekulariseringen har fört människor till en annan position. Så man är först upptagen med sig själv. Och då måste vi börja där. Man kan tycka det är sämre eller inte, men det spelar ju ingen roll i det här läget. Och så vi lärde oss att börja där och så vara medvandrare till en fördjupad livssyn och till att komma i kontakt med vad kristen tror är. Det är. Så vi tog på oss så ansvaret att göra det tillgängligt. Det var vår sätt att kommunicera. Vi läste jättemycket missionskommunikation. Hur man ska kommunicera till andra länder. Fast vi applicerade inuti Sverige. Det var liksom det som var knorren på det hela. Så det var utvecklingen, det var det vi lärde oss. Och det har gjort att vårt arbete idag ser väldigt annorlunda ut. Men det är framförallt är betoningen alltså på att nå människor som inte har någon bakgrund inom kyrkan. Alltså säga 80% av svenska befolkningen under 50-60 år vet knappast vad som händer i kyrkan. Så vi pratar inte om en liten exklusiv grupp, vi pratar om en majoritet.
Men vad gör ni idag då?
Idag så är det ett nationellt nätverk där vi har temahelger, temakvällar, smågrupper, bibelgrupper, bönegrupper. Det ser väldigt olika ut. Det är väldigt mycket baserat på ideell verksamhet. Där vi inbjuder människor att bearbeta livs- och trosfrågor. Så vi kallar det för livsorientering. Och det är en nischen som har funkat för oss. När vi har kvinnohelger så är de så regel i stort sett fullbokade innan inbjudan går ut. För tjejerna ringer runt till varandra innan. Tipsar. Vi har människor som alltså inte är kristna som kommer till våra manshelger eller temahelger. Därför att någonstans så erbjuder vi en chans att få reflektera över sitt liv. Och det är väl få tillfällen och få sammanhang i Sverige där man får sitta ner i lugn och ro och fundera och tänka. Så det uppstår så att säga utifrån de behov som finns. Så det betyder att verksamheten är mycket mer organisk än flytande. Som du frågar mig, ja, men vad planerar jag nästa år? Då säger jag, ja, ramarna vet jag väl ungefär. Men med vilka temahelger och kvällar, så det vet jag inte. För det bygger på de som är med. Vilka vänner och bekanta de har som vill vara med och göra saker till. Mm.
Men om man jämför då navigatörerna idag med en rörelse som Alfa.
Ja.
Som ju också jobbar med att nå utanför kyrkans gränser till stor del.
Ja.
Vad skulle du säga är de stora skillnaderna? Jag förstår ju att det finns stora skillnader. Liksom. Mm. Samma målgrupp, och det är lite så här, man lockar med kom och fundera kring livet. Kom och ta chansen och sitt ner.
Mm.
Men approachen låter lite olika. Vad skulle du sätta för ord på det själv?
Jag skulle säga att Alfa, det är ju en kurs. Det finns ett schema. Man följer det här. Och de som börjar har ändå så att säga, en respekt för Bibeln. Och vad Bibeln säger. Och det är som en på ett sätt en sorts undervisningsprocess. Vårt sätt är mycket mer problembaserat. Det börjar med, men vad är det för frågor som är angelägna för dig? Vi tror nämligen att det spelar inte roll vilken fråga man har. Gräver man tillräckligt djupt så hittar man Gud. Men det kräver ju en flexibilitet i processen. Och de människorna har inte Bibeln som någon auktoritet. Så det är vi med våra liv och det vi står för som måste skapa den auktoriteten för dem.
Mm.
Så jag skulle säga att de människor som är med i alfagrupper, de har kommit närmare och längre fram mot Guds rike än vad de vi möter.
Mm.
Och så där är en skillnad i målgrupp helt enkelt.
Okej, det är så du säger.
Ja. Ja.
Mm. Jag tänker på det, du beskriver en omorientering i rörelsen mer mot att syssla med livsorientering, va? Kallar du det?
Ja, det är ja. Snabba namnet.
Snabba namnet, yes. Precis. Jag tycker man ser en tendens i en del kyrkor idag att vi, till och med så att pastorer och präster är lite obekväma med att kalla sig pastorer och präster för att man det ger en klang av någonting som man inte riktigt vill förmedla. Så att jag har mött en del pastorer till exempel som väljer att kalla sig när man kommunicerar med samhället som livscoacher eller liknande. Alltså där man vill på något sätt ta ett steg ut i samhället och säga att ja, men jag finns här som samtalspartner och vill prata mer. Liksom. Och ibland tycker jag att man som kyrka hamnar i en själavårdande roll enbart när man inte på något sätt vill hjälpa människor vidare närmare evangeliet. Och om man tittar på vision så är det ju att göra evangeliet tillgängligt och som du säger, borrar vi ner oss så söker vi ju Gud, va? Eller kan vi finna Gud?
Och hjälpa människor att få erfarenhet av personlig kristen tro, står det.
Just det, ja precis, absolut.
Ja.
Och det jag på något sätt skulle vilja få höra dig fundera lite kring är, alltså hur tänker ni kring frågor när man möter människor? För det låter ju ändå som att ni har, som du säger, ett tydligt mål. Vi vill föra människor från A till B, men vi möter dem längre ifrån än vad vi har gjort tidigare.
Mm.
Och vi behöver använda kanske andra metoder än vad vi har gjort tidigare.
Ja.
Men är det så att ni alltid har ett uttalat mål? Är det något ni kommunicerar med dem ni möter? Det här är en grupp för att komma vidare. Eller hur tänker du kring sådana här frågor?
Vad vi gjorde var att vi tog föreningen Navigatörerna som fanns väldigt nära kopplad till olika frikyrkliga samfund och placerade föreningen i det jag skulle kalla mainstream society. Och när jag hör dig berätta om det så tänker jag så här, ja, men vi har aldrig haft några problem med att tala om att det här är en kristen förening. Vår livsorientering utgår från en kristen grundsyn. Så för oss är det jätteviktigt att veta det från början, att hissa den flaggan. Den ska vara tydlig, det behöver inte vara dominerande, inte på något sätt, men alltså det är tydligt, bjuder man in till manshelg, då vet man att det är föreningen Navigatörerna, det är en kristen förening som gör det här, och man vet vad man kommer till. Så, för jag har sett också många exempel också i Europa på hur man så att säga, har tonat ner sin roll eller vad man står för att få kommunikation. Men då får man ett problem lite senare, nämligen den dag man talar om liksom, and by the way, jag är kristen. Och det är därför jag gör det här, så det blir ju fullt falskt. Därför så är jag, tycker jag inte om det när man pratar om vänskapsevangelisation, där man säger att man först ska bli vänner och sen så rätt som det så spräcker jag ballongen och säger du, jag är dessutom kristen. Det jag tror är viktigt att man ska vara ärlig med vad man står från början. Då får man aldrig det problemet. Mm. Det är en jätteviktig punkt att ta upp.
Men hur gör ni lokalt då till exempel? Om ni ska ha en manshelg eller kvinnohelg, är det navigatörerna som, om jag får säga så, riksorganisation som inbjuder, eller är det kyrkorna i samarbete, eller är det kyrkorna och så finns navigatörerna i bakgrunden, eller skiftar det?
Nej, vi gör det på egen regi. Vi bjuder in. Och det står vi för. Sen är det så att människor som är, det finns ju de som är medlemmar i föreningen, de har egna helger också. Därför de lär sig metoden, hur man kan göra det. Alltså lördag, lunch till söndag, lunch. Man bjuder in några kompisar till en sommarstuga eller hem och så vidare. Men alltså, vi gör det i egen regi. Och det tror jag är också lite grann. Vi vill ha koll på att det som sker ska vara bekvämt som de kommer hit. Man ska inte råka ut för något oväntat.
Nej.
Det är jätteviktigt. Det handlar om tillit och respekt.
Vad ser du Bibelns roll i den här livsorienteringen? Alltså, jag sitter ju såklart och pratar med dig utifrån min horisont
som
jobbar med Bibeln idag i Sverige. För det är ju någonting jag märker, tycker jag, när man också, om man går tillbaka till mötena med kyrkor, att man pratar gärna livsfrågor och trosfrågor, men man är inte så pigg alla gånger på att lyfta in Bibeln i det hela, för att den är ju trots allt lite gammal och svår att koppla till oss ibland, får man höra. Och så, men hur är er tanke där?
När vi pratar om livsorientering så presenterar vi att vi orienterar oss i fyra dimensioner. Till oss själva, till andra människor, till samhälle, natur och skapelse och till Gud och en existentiell dimension. De finns alltid med. Så det är ett sätt att visa att den andliga och existentiella dimensionen finns alltid innanför horisonten när vi gör någonting. Och sättet att komma nära den, det handlar om våra erfarenheter, vi som ordnar saker och ting. Och vår primära källa, det är bön och bibelläsning. Så därför så när vi samtalar så refererar vi till, vi läser själva Bibeln. Och på det sättet så kommer Bibeln in på ett väldigt naturligt sätt. Det är inget konstigt. Man möter människor som verkar vettiga. Okej, de läser Bibeln. Intressant. Ja, då kan vi se vad det kan vara. Så det ligger naturligtvis en hel del jobb bakom det. Men det upplever jag alltså, så att det ställer inte till några problem. Men tillbaka igen då. När vi möter och startar en ny grupp. Så det är väldigt tydligt från början. Det här är en kristen grupp. Vi gör det utifrån kristen grundsyn. Och vi läser Bibeln. Jag skulle inte gå med på att göra något annat.
Du undervisar ju en del.
Får jag återkomma bara?
Ja, självklart.
Det bygger på att de som finns i vår verksamhet och som läser Bibeln upplever att Bibeln är relevant i deras egna liv. Och att de drar nytta av det. För om det är relevant och man drar nytta av det är då man pratar om det. Gör man inte det, då säger man ju ingenting heller.
Nej.
Så vi sätter ju en press på oss själva. Men det är ju så vi har börjat använda Bibeln. Eller lärt oss, ska jag säga. Jag bröt dig.
Ja, du undervisar ju en del här på Johannelund. Men du reser också och möter navigatörgrupper. Eller hur kallar man det?
Eller kyrkor församlingar också.
Ja. Ja. Vad är det du främst vill förmedla? Om jag skulle kalla dig till vår kyrka och ska jag säga att ja, men du får 45 minuter här och så vill jag att du säger det du brinner mest för. Vad skulle du ställa dig upp och förmedla? Nu får du inte 45 minuter, men vad skulle vara din liksom, disposition?
Ja, jag skulle absolut vilja komma dit och säga någonting om hur fascinerande det är att använda Bibeln och hur rik den är och hur praktisk den är och livgivande. Hur lustfyllt det kan vara, hur kul det kan vara att läsa, allvarligt. Alltså det är det jag brinner för i alla lägen. Och jag har fått jättemycket hjälp av andra människor, så jag vill ge det vidare. Det tror jag absolut ska jag.
När du jobbar med elever i, ja, men här på Johannelund så utbildar ni ju bland annat då blivande präster och sådär.
Ja.
Vad vill du skicka med dem? Alltså vad är det du, om vi nu ska göra det stort här, så är det ju ändå nästa generations ledare som du har att göra med och som du vill skicka ut. Vad är liksom viktigast i ditt, alltså, i ditt arbete där, tycker du?
När jag undervisar i ledarskap så har jag tre block för de här blivande prästerna. Först ledd av Gud, leda sig själv och sen leda andra. Så det måste handla om ledd av Gud först och främst. Mm. Faller det bort så kan vi släppa resten också. Den är viktig. Det handlar om vår gudsrelation. Och där är Bibeln, kristna gemenskapen, bön, det är verktyg som hjälper mig med relation till Gud. Och därför blir den jätteviktig då. Det andra jag skulle säga är att vi tenderar att läsa Bibeln väldigt mycket som vi gör i skolan. Vi läser för att förstå. Men det finns också någonting av imagination, säger man på engelska. Alltså att föreställa sig, att leka med texterna. Och jag är fascinerad av att vi kristna, när vi träffas i grupp, vi har Bibeln, vi har varandra, vi har tillgång till teologi och bön och Guds andes ledning. Men vi verkar så rädda för att det ska bli fel. Jag förstår inte, är det något problem? Jag tror inte det är ett problem för Gud. Men det finns så mycket av den där lustfyllda upptäckten som försvinner. Nu har det kommit en ny parafras, The Message, på svenska. Och den har jag använt i vår grupp, fast den engelska versionen. Och där sitter lite andra ord. Mm. Och då väcker det fantasi. Och då händer någonting.
Ja, den är väldigt rolig. Vi, när den kom så använde vi den lite på Bibelsällskapet där jag också jobbar.
Ja.
Och vi har aldrig fått så många spontana bibelstudier. Där vi, nej, men vi sitter, vi läser den där och så, nej men, står det så? Kan man verkligen tänka så?
Ja.
Och så får man gå och hämta några olika. Och vi sitter ju med folk som kan hebreiska och grekiska och sådär. Så att det blir ju, ja, de börjar slå i sina, va, och titta, och så blir det andra översättningar. Vad står det i den finska översättningen? Och så där. Och det är den typen av lekfull, verkligen uppmuntrar den till, det håller jag verkligen med om.
Jo, det är bara ett sånt exempel att när han skriver i Bergspredikan, och nu har jag det bara på engelska. You are blessed when you get your inside world right, then you see God in the outside world. Det är elegant. Och i våran står det liksom att vi är bara saliga. Så liksom, ja men då får jag fundera lite grann. Men någonstans måste jag hitta en motivation och lust att tillsammans med några andra brottas lite grann med det. Är det då det är någonting? Ja, det försöker jag förmedla till studenterna. Att bibelanvändning kan vara någonting helt annat än att läsa bara för att förstå.
Det får vara kul också alltså.
Ja, men jag är ju en gammal forskartyp. Alltså, att fascineras av någonting, att upptäcka någonting, det är jättekul. Och det roligaste är när man upptäcker själv. Inte när andra upptäcker åt den. Det finns vissa sammanhang där det står bibelstudier på schemat och då är det ett bibelföredrag. Jag trodde att det betyder att man själv skulle vara med. Alltså vi måste på något sätt bemyndiga varandra att läsa och upptäcka.
Du har förstört en del, kan man säga.
Okej.
Nej, men jag tänker så. Det, ja. Faktiskt grundandet av Bibeln idag i Sverige bygger på en upplevelse som Agne Norlander härifrån hade när han var i Norge. Och blev tillsagd att vi har förstört en del i våra församlingar genom att vi som förkunnare bara står och matar folk utan att överhuvudtaget inbjuda dem till att reagera själva eller tänka själva. Och där, ja.
Ja, och det pratar man i modern pedagogik om att så att säga, kunskapsöverföring sker i relationen. Och det blir väldigt lite relation om man har någon som har en monolog. Så det finns ju ett helt annat spin, det är därför jag jobbar med smågrupper. Där uppstår den här dialogen helt enkelt. Och allt som kan uppmuntra till det, tycker jag, det är liksom, kör på.
Men får vara personlig en stund. Vad i ditt eget liv skulle du säga är den största förvandlingen i din egen bibelläsning? En sån här typisk fråga som man ska ge till förväg för att du ska kunna fundera. Men...
Nej, jag tycker man får det rakt på. En gång kan du ställa den en gång till.
Vad skulle du säga i ditt eget liv är den största förvandlingen i bibelläsning? Alltså, många kan vittna om att man har ett... Mm. Ja, men då förstod jag att bibelläsningen kunde vara någonting annat. Eller då hittade jag en metod som blev revolutionerande för mig. Eller vad det nu må vara. Mm. Har du några sådana?
När jag bodde i Göteborg för många år sedan så var jag med i frikyrka och satt med i styrelsen och undervisade och liksom söndagsskolan, hela kittet. Man kunde säga att jag var i stort sett uppslukad. Så flyttade jag till Stockholm och det gjorde vi därför att det var den mest sekulariserade platsen för vårt arbete, så det hade med arbetet att göra. Men bara det faktum att verkligen leva bland sekulariserade människor och lyssna till vad de har för frågor om livet och låta de frågorna, så att bära de frågorna in i Bibeln, gav en helt nytt spin på min bibelläsning. Jag vet en kille som sa till oss när vi hade flyttat in till stället, att efter ett halvår, vi tror att ni är kristna, vi har inte sagt någonting. Han var tonåring så han vågade säga sådana saker. Jag frågade, och alla pratar ju, men han säger, vi har pratat om er i vår familj, ja, och vi tror att ni är kristna. Och jag frågade, varför tror ni det för då? Ni svär inte och ni har många gäster. Och liksom, det är ju helt nya dimensioner på liksom hur vittnesbördet ser ut. Mm. Och när man tar de där nya erfarenheterna in i bibelläsningen, jag tror det har betytt otroligt mycket för mig. Mm. Jag skulle inte, det är kanske det som tycker att det måste vara jättetufft att jobba på det sätt som jag gör, men alltså, det har varit så berikande. Jag är så tacksam för de här människorna. Jag vet en kille som vi skulle läsa Johannes 1. Och så läser vi det, han var till troende, och så läser vi fram och tillbaka och så säger han, ja, vers 42, det tog mig starkt. Jag har läst Johannes 1 i många år, gång på gång. Jag vet, det finns ingenting där, det var min bild. Det är alltså lärarna kommer och går, det viktiga är ju vers 1 och 12 och 16 och 14. Sådär. Ja. Och så säger han, ja, men han tog ju med sig sin brorsa till Jesus och det skulle jag aldrig göra. Och så växer ett samtal om familjerelationer. Och då insåg jag det att vi kan så att säga predika sönder Bibeln för människor. Istället för att, ja men då säger du så här, ja men snälla, tog ni inte upp vers 1? Den är ju jätteviktig. Nej, det gjorde vi inte. Å andra sidan så vi ska fortsätta läsa Johannes. Och det finns drygt 20 kapitel till. Så får vi be att Guds ande leder honom. Och då blir det här ett arbete som är mycket mer andligt än bara förståelsemässigt traditionellt. Så jag är hemskt tacksam för de här människorna. De har vridit och vänt på min syn att göra och läsa Bibeln jättemycket.
Nu blir det lätt så väldigt positivt när man sitter så här och sammanfattar en lång resa. Gör det. Har du haft svårt med bibelläsningen någon gång?
Jajamensan.
Om du kan föreställa dig din längsta torka, om vi får använda ett sånt begrepp. Vad hjälpte dig ur den?
James Michener. Jag jobbade heltid. Jag hade vissa grupper, men alltså det var 6 månader total torka. Jag tyckte det var bara damm. Och sen så fick jag tag i 2 böcker. James Michener, Källan, som är en historisk roman som handlar om en kulle i Israel. Och så följer han skikten och människornas berättelser. Och helt plötsligt så fick jag läsa om sånt som i och för sig finns i Gamla testamentet, men med en romanfärg. Och då blev helt plötsligt GT, Gamla testamentet, levande igen. Det var ju mycket märkligt. Jag fick hjälp utifrån, så att säga, för att komma in i Bibeln igen. Det var den längsta period där jag läste så lite. Jag läste minimalt, bara mest för anständighetens skull. Men jag fick, alltså, och det tänker jag lite grann. Det kanske är en sån som säger att ja, nej. Jag fick hjälp utifrån. Det var torrt.
Så är det inte att det var 2?
Ja, det var också Sången om riket av Stanley Jones. Och där jag fick tag på ett antikvariat. Och han hade dessutom signerat boken. Och alltså jag, för mig har Gud visat sig berört mig speciellt, alltså i det oväntade. Det var en sån oväntad händelse. Jag hade en period när jag var ruskigt låg. Jag var så låg så jag tog mig faktiskt för att läsa och gick in för att läsa bara om lärarnas misstag. Då är man ganska duktig. Och jag gjorde en lång lista på alla deras misstag, vad de sa fel och de gjorde fel och sådär. Det var en jättelång lista blev det. Och jag blev väldigt uppmuntrad, för då finns det plats för mig också. Nej, men det är klart att du har ju rätt. Det blir väl lite positivt där, men alltså där funnits andra pedagoger också.
Mm. Ja, men det jag tänker är just att det finns säkert de som lyssnar och känner att här sitter det två människor som jobbar med Bibeln och så. Mm. Det är bara positivt hela tiden. Och då kan det vara skönt att höra att det finns perioder, och, men också just nycklarna ut ur torkan.
Och för mig har nycklarna ut varit andra människor. Jag behöver hjälp. Mm. Jag grejer faktiskt inte det här på egen hand. Det är verkligen så. Och var vilka människor det är, det kan variera. Men och kanske det som jag tänker att våga säga som det är. Och jag tror vi kristna ledare skulle behöva säga det ännu mer.
Ja.
Så vi blir ju relevanta för människor.
Så är det verkligen. Ja, jag tänkte faktiskt börja runda av det här.
Försök med det du.
Ja, försök med det, precis. Det är sen när man talar med predikanter och lärare. Det går ju inte att hålla sig under timmen, eller hur?
Nej.
Nej, men jag tänkte, jag läste faktiskt en... här innan det var väl en PowerPoint-presentation du hade gjort vid något årsmöte, tror jag. Det går att hitta mycket från er.
Vad hittar du med grejerna?
Ja, jag tror att det var på en hemsida faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Ja. Där du talar om att en resa utåt och en resa inåt.
Ja.
Låter det bekant?
Ja.
Ja, men vad trevligt då.
Jag erkänner.
Du erkänner detta. Och jag antar att du beskriver ert arbete, men också liksom, vad ska jag säga, som du beskriver, du har ju Bibeln och Gud med dig hela tiden.
Ja.
Om vi skulle placera Bibeln i sammanhanget, och så skulle jag vilja fråga, vad har du för hjälp av Bibeln i resan inåt kontra utåt, eller tillsammans utåt? Var tar du med dig ifrån bibelläsningen när du reser inåt och när du reser utåt? Alltså i mötet med andra människor och i mötet med dig själv och med Gud.
Mm. Jag tänker mig att Bibeln är, det finns många metaforer, speglar den. Att jag kan upptäcka mig själv djupare när jag läser Bibeln. Både hur Gud ser på mig, men också så här, mina fel och brister. Det blir en sorts ärlighet. Jag kan känna igen mig i det som de här människorna kämpar med i Bibeln. Det är ett otroligt värde att få, det är ju deras egen vardag. Så jag får ta del av de här berättelserna. Och jag tänker att det är, den rörelsen inåt är jätteviktig. För att om inte jag kommer till ro med vem jag är och hur älskad jag är och accepterad och hittar en trygghet i det, då har jag väldigt lite att erbjuda människor runt omkring mig. Och när de då frågar var jag har fått det här ifrån, det är då jag kan visa att det kommer därifrån. Då kan vi läsa Bibeln tillsammans. Så den är väldigt central på det sättet. Det är det. Och därför tänker jag att vi ska inte göra någonting som vi inte kan stå bakom själva helhjärtat. Vi ska inte försöka låtsas att vi är bättre eller heligare eller duktigare. Alltså, vi människor, vi har en otrolig näsa för det som är äkta. Man lutar sig framåt med människor och sniffar lite grann. Ja, nej, det här är inte riktigt äkta. Så sluta upp med det, tänker jag.
Mm. Ja, det tycker jag låter som ett bra slutord.
Sluta upp med det.
Sluta upp med det.
Ja.
Sätter det som rubrik sen. Ja. Mm. Tack så mycket för tiden och samtalet.
Tack för snabba och provocerande frågor. Kul.
Man får försöka.
Det är bra.
Så hörs vi nästa gång i podcasten, där jag tror att det kan antingen bli en hojåkande pastor eller en bibelöversättare som brottas med hur modern svenska ska kunna kombineras med en trohet till bibelordet. Får se vem som hinner först av dem.
Spännande. När kommer det?
Ja, det kommer om 2 veckor skulle jag gissa.
Okej. Bra.
Tack så mycket.
Tack.